Podplay.
Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas, försvararperspektivet.
Och vi har ju flaggat i tidigare avsnitt för att idag så blir det ett frågor och svar avsnitt. Vi har bett er lyssnare mejla in och även skicka frågor på vår Instagram, Stare Persson. Och det har kommit in en hel del som vi tänkte beta av här idag.
Precis, och det är ju sista avsnittet inför ett kort juluppehåll, så att vi tänkte bomba på ordentligt med riktigt intressanta frågor.
Häng med!
Ja, Kristoffer, första frågan är ju, och den kan jag ställa till dig. Hur hinner du egentligen vara advokat till alla dina klienter? Och hur många klienter har du? Och hur många har man samtidigt?
Ja, precis. Det där är en intressant fråga, för många tror ju att man bara har ett ärende i taget.
Oh, vilken dröm.
Ja, ja, precis. Då skulle man verkligen kunna sitta och vända och vrida på varenda liten sten, men det gör vi ändå. Nej, men så här, man har naturligtvis flera ärenden som löper parallellt, och det är inte så konstigt, för att det händer inte saker i ärendena hela tiden. Till exempel om någon inte sitter häktad, då kan det vara så att man blir kallad till förhör i december, och sen nästa gång det händer någonting i ärendet kanske är till sommaren året efter, då man får ett förundersökningsprotokoll. Och om man då bara skulle ha det fallet, då skulle man bara sitta och rulla tummarna då mellan december och juni.
Det hade varit lite tråkigt.
Det hade inte varit så jättespännande.
Och sen vissa mål tar ju ännu längre tid. De glöms bort i något rum i polishuset, och någon kanske lite lat polis, eller om det är ett kanske komplext mål där man väntar på rättshjälp från utlandet, ligger ju kanske till med 2 år. Det vill säga, det händer ingenting från oss, vi hör ingenting, vi gör ingenting under flera år. Det hade varit orimligt att bara ha det målet, såklart.
Och då kan man ju fråga sig, varför ligger inte vi på då? Ja, det beror på vad klienten vill. Vissa vill ha ett snabbt avslut och andra har ingenting emot att det drar ut på tiden. Och sen kan ju vi heller inte styra över polisens resurser naturligtvis. Men det är klart att vissa vill ha ett snabbt avslut, och då är det, händer det att man så att säga ringer upp åklagare och poliser och tjatar helt enkelt på att det ska hända någonting i utredningen. Men så att svaret på frågan, hur många kan man ha och hur hinner man? Ja, hinner gör man för att det inte händer saker och ting i ärendena hela tiden, och hur många man har beror helt och hållet på vilken tidpunkt på året egentligen som man frågar.
Och sen så finns det ju ett litet undantag kanske, och det är häktade mål. För att det finns ju, den typen av mål är oftast lite mer betungande, och där finns det en annan tidspress. Så där kan man ta 40 eller 100 stycken häktade mål. Det hade varit helt orimligt, för då vet man att det kommer att bli krocka. Men även där kan du ta 1 år, 1,5 år om det är stora mål. Så att det gäller att välja sina mål, men man kan absolut ha med en ett mål samtidigt.
Här har jag fått en fråga från en annan lyssnare. Varför väljer en åklagare att inte överklaga tingsrättens dom för båda när en av två frias? Så att två personer har blivit åtalade och sen är det en som blir friad. Och då undrar han varför man inte överklagar tingsrättens dom för båda två.
Och det är ju inte så konstigt, för att man kan bli friad på olika anledningar. Jag har ett mål där en kollega kom fram till mig och berättade att det här målet avgjordes precis. Och jag bara, vad pratade du om? För då hade det inte överklagats mot min klient. Och det var ju för att hans klient blev frikänd för att det var egentligen en formell miss. Att åklagaren hade skrivit med en liten detalj i hjärnsbeskrivningen. Och min klient blev frikänd på helt andra grunder. Och då tyckte jag åklagaren att oj, det där ena kan jag justera till hur lätt som helst och garanterat få en fällande dom. Och på den andra tyckte jag att det var helt rätt. Eller i vart fall tror jag inte att det kom en ändring. Och då är det klart att då överklagar man bara den ena, men inte den andra.
Mm. Hur lyckas ni läsa in allt i en förundersökning är ju sjukt många sidor. Och där kan man väl säga att det där skiljer sig väldigt olika mellan olika ärenden. Vissa förundersökningsprotokoll, som det kallas, de kan vara jättekorta. Alltså pratar vi en stöld eller faktiskt en misshandel, så kanske det handlar om en 30-40 sidor. Men det är helt rätt. I stora utredningar, i mordutredningar till exempel, jag hade en nyligen, där rör det sig om 1000 sidor. Och där kan man väl säga som så att nummer ett, det är inte liksom packad text, ingen roman man läser, utan det kan vara mycket bilder och så också. Men sen lär man sig också att man vet vad det är man tittar efter och söker efter.
Sen ska man vara ärlig. Det här är kanske inget jobb man ska välja om man inte tycker om att jobba mycket. Du jobbar ju väldigt, väldigt mycket. Och det blir många sena kvällar, sena nätter, helger. Men tänkte säga, det är vissa vana vid, så att det hör ju till.
Du, här är en tjej som undrar om vi känner oss nervösa varje gång vi ska träffa någon ny misstänkt. Vad säger hon det, Martin?
Nej, inte alls. Jag skulle säga att det är väl det man kanske har minst pirr i magen kring.
Vad har du mest pirr i magen kring då?
Det är väl, om det ska vara någonting, man blir ju avtrubbad efter ett tag. Och det, vårt jobb blir ju till slut bara ett vanligt jobb. Men större mål med många så att säga misstänkta, mycket i potten, mord framförallt, häktade, dag ett. Eller kanske pläderingsdag när alla tittar på dig och det är din tur att skina. Då kan det vara lite fjärilar i magen fortfarande.
Det jag kan känna, det är liksom när man har planerat ett motförhör, ett viktigt vittne, och så har man planerat och lagt upp liksom, det här ska jag konfrontera det här vittnet med, och jag vill att den ska säga det, och säger den så kommer jag ställa den frågan och så vidare, och att det liksom, att det ska falla väl ut, att det ska gå på det sättet som man planerar, det kan jag vara. Så kanske inte riktigt liksom att man står där i centrum, för det är jag så van vid nu och tycker faktiskt är lite kul till och med, utan det är mer att man kan vara nervös över att ett vittnesmål till exempel inte faller ut på det sättet som man vill för att klienten ska bli frikänd. Det kan jag fortfarande vara lite nervös
och över. Och att det kanske är en fråga man ställer som man vet att jag är 99% eller 98% säker på att jag kommer få rätt svar, och det svaret kommer frikänna min klient. Men det finns alltid en liten risk att här får jag helt fel svar, och det kommer inte se bra ut överhuvudtaget och inte vara bra. Då kan man ha lite fjärilar i magen när man har ställt frågan och väntar på det här svaret som ibland kan ta lång tid. Ibland är det massa prat och sen där kom svaret och det blev rätt.
Kunde ju läsa i tidningen i dagarna här en rapport från Brå som sa att unga kvinnor begår allt mer brott, bland annat personrån. Och här är det en lyssnare som har ställt frågan om vi upplever att gärningskvinnor behandlas eller bedöms annorlunda jämfört med gärningsmän.
Ja, är väl det enkla svaret. I de flesta fall. Det finns ju någonting, jag vet, åklagarna är lite sura över just detta, tycker att kvinnor döms lindrare och de frikänns i större utsträckning. Man brukar kalla det den rosa lagboken. Och här har vi ytterligare en fråga som faktiskt är ganska intressant och som kanske blir mer aktuell ju längre man jobbat. Men Kristoffer, har du lätt att tappa distans eller integritet till klienterna efter ett tag? Och tappar man engagemang om man jobbat länge?
Ja, intressanta frågor. Särskilt i dagens liksom klimat och uppmärksammade ärenden med advokater som har sidosatt vårt regelsystem som kallas för god advokatsed.
Och det första är ju, om vi ställer upp frågan i två delar, är du kompis med och dina klienter, går ut och tar en öl med dem och har den typen av brist på distans?
Nej, det tycker jag inte. Och det handlar väl inte så mycket om att jag liksom på något sätt tycker illa om dem eller så, utan jag tycker bara att det inte ingår i min professionella roll att vara kompis med mina klienter, utan jag är deras advokat. Jag tror att jag har ätit lunch en gång med en klient på alla år, nu är det nästan 15 år. Och det var ett vårdnadsmål, och efter det så gör jag inte det, utan jag vill, alltså, sitter man till exempel i en rättegång en hel dag och sen är det en lunchpaus, då vill jag äta själv, just för att kunna liksom fokusera på att ta det lugnt och
ta en egen paus. Fanns det lite grann, tycker jag, även man lunchar med klient så blir det en del av jobbet, det blir att man inte ens får en lunch. Nej. Riktigt, även om det är en supertrevlig klient så blir det fortfarande del av arbetet. Och jag tycker också att det ska vara så att
Nej, men alltså, jag tänker själv, skulle jag gå och luncha med min liksom husläkare eller med min tandläkare, alltså skulle jag umgås med min tandläkare på, alltså som jag inte har någon annan relation till än en professionell. Bara, tjena tandläkare, tack för att du lagar min tandläkare. Vad säger som att du går och fikar lite grann? Det känns ju inte naturligt. Och jag har aldrig upplevt att klienterna har något problem med det, utan tvärtom, de respekterar det.
De förstår det. Och sen i vårt jobb är det kanske extra viktigt med tanke på att man ibland måste hålla en viss distans med tanke på att vissa personer är häktade, har restriktioner, det kan komma andra intressen, det vill säga att de vill att du ska göra saker som vi inte får göra och inte kan göra. Och sen den andra frågan, som är, eller andra delen av den här frågan, Tappar du engagemanget? Är du lika engagerad nu som när du var 25 år eller 29 år?
Jo, men det vill jag ändå säga att jag är. Jag tycker fortfarande, sen kanske man brinner för andra frågor. Jag kanske brinner mer för principiella frågor nu än vad jag gjorde tidigare. Det vill säga att jag tycker det är viktigt att man håller på vissa liksom, generella principer.
Och vad är det för någonting?
Ja, men till exempel rättssäkerhet och att man ska ställa höga beviskrav. Och oavsett vad man, hur det känns, liksom, den här personen är nog skyldig, så spelar inte det någon roll. Liksom. Det viktiga är att man kan aldrig veta vem som är skyldig och inte. Och det enda man kan falla tillbaka då på är principen om att det ska vara ställt utom rimligt tvivel, till exempel att man har gjort sig skyldig till någonting för att man ska kunna dömas. Och det tycker jag är så superviktigt. Så att det håller mig engagerad. Och det är med dig, Martin.
Men jag kan hålla med om att det kanske inte är lika intressant ens egna känsla att men den här klienten är oskyldig och han dömdes, det känns fel. Och det är fortfarande upprörande. Men man kan kanske bli mer upprörd när man känner att oavsett min magkänsla om klienten, här är bevisningen inte tillräcklig, utan det är någon form av fördomar, tyckande, dålig bedömning som ligger till grund för den här fällande domen. Och det är ju principiellt fel. Och om man då gör så konstant från en dummare sida eller från en rätt sida, då kommer det bli väldigt fel i många fall i framtiden. Och då blir det rätt så säkert.
Ja, har du någon gång blivit erbjuden till exempel pengar för att göra något som går emot god advokatsed? Har vi en kvinna som frågar här.
Jag har faktiskt aldrig blivit det. Jag har hört att det är vanligt. Till med en av mitt första eller andra jobb så var det någon som sa det till mig, att det är väldigt vanligt i den här branschen att man blir erbjuden pengar och det är viktigt att ha integritet att tacka nej. Men jag har faktiskt aldrig blivit erbjuden svarta pengar.
Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
Och Kristoffer, vad gör man egentligen inför en rättegång eller huvudförhandling som det heter? Förbereder du dig lika mycket inför alla mål? Och hur förbereder du dig? Läser du in förundersökningen en extra gång? Pratar du med klienten extra mycket? Eller sitter du och skriver ord för ord vad du ska säga i din sakframställning och plädering?
Ja, det här kan ju bli ett väldigt långt svar. Jag ska försöka hålla det så kort som möjligt. Självklart så förbereder man sig ju olika beroende på vad det är för mål. Vissa mål är ju ganska enkla från vårt perspektiv. Det kan ju vara en misshandel till exempel, med ett brottsoffer som beskriver att det har gått till på ett visst sätt och kanske ett vittne. Och sen min klient då som säger att det har gått till på ett annat sätt. Då lägger man ju inte ner lika mycket arbete som man kanske gör i ett komplicerat ekobrottsmål eller i ett mord. Det förstår nog alla. Men exakt vad det är man gör...
Är det konkret?
Ja, rent konkret vad man gör, det är ju naturligtvis att läsa in förundersökningen vad alla har sagt. Men sen ta ett steg tillbaka och fundera på det rimliga i vad personer har sagt. Jag tycker man ofta stöter på kollegor i branschen som det enda de så att säga, processar på. Det är vad som står antecknat i förundersökningen och sen vad de säger på rättegången och sitter och jämför det. Och sen, här sa du så och här sa du så. Vilket inte alltid är särskilt effektivt. Utan ta ett steg tillbaka, är det här rimligt? Och sen fundera på, finns det någonting som talar emot det som målsäganden påstår? Och då är det naturligtvis så att man får gå till sin egen klient förstås. Och fråga, finns det någonting att ifrågasätta här i målsägandens historia? Och då har ju oftast ens egen klient en annan version av det inträffade. Och då kan det hända att man då för att försöka bilda sig sin egen uppfattning, att man så att säga gör egna utredningsåtgärder. Det kan till exempel handla om, vilket är ganska vanligt för dig och mig Martin, att vi åker ut till brottsplatsen och tittar. För det blir mycket lättare om ett vittne kommer och berättar, och så såg jag det och så såg jag det. Det blir mycket lättare att konfrontera ett vittne om man har varit där på plats. Jag hade en litet stöldmål här bara häromdagen där en butiksvakt påstod att han hade sett saker i en butik. Och då på min fritid åkte jag faktiskt ut dit. Det var inte någonting jag tog betalt för faktiskt. Utan jag tänkte, men jag ska köpa den här saken och kan lika väl åka till den där butiken och köpa det. Och så var jag där och tittade och kom fram till att men vad den här butiksvakten säger kan ju inte stämma. Och då kunde jag hålla ett motförhör med honom med betydligt större eftertryck. Jag minns att han till och med frågade så här, har du varit där? Ja, det har jag. Vilket gjorde att han kunde liksom inte köra med mig som han kanske, det var kanske en testfråga från hans sida.
För att kolla om jag kan ljuga här eller inte.
Exakt.
Eller vinka lite eller vrida lite på sanningen.
Exakt, exakt. Så att det är väldigt effektivt. Det kan också handla om, som vi har pratat om många andra avsnitt, att man hämtar in olika typer av expertutlåtanden. Beroende på vad man har för mål.
Och inte bara det, ibland kan det vara bra att prata med expert, ibland så får man prata, kontakta jag, framförallt rättsläkare, där man inser att jag kanske inte kan få ett jättebra utlåtande, men jag får i alla fall information och ammunition inför det kommande förhöret med åklagarens sakkunnigvittne. Det vill säga att det här måste kontrolleras, svarar den här personen så och så, innebär det att, och så kan man använda det. Eller bara helt enkelt ha ett eget utlåtande som man har en expert mot en expert.
Ja, jag måste säga att det är väldigt sällan man stöter på mål som är liksom tvärkörda. Det finns alltid någonting att plocka upp, någonting att angripa, någonting att ifrågasätta i de utredningar som vi får på vårt bord. Det finns ju ingenting mer tillfredsställande än när man hittar den här lilla vad ska man säga, konfrontationsmaterialet som sen skälper hela caset för åklagaren.
Eller den här invändningen som visar att det här är inte en straffbrott om man ser det på mitt sätt.
Nej,
och det är, tycker jag, nästan ännu mer tillfredsställande. För att det är som chock och kalldusch.
Exakt. Här är en kille som undrar om polisen får söka igenom en saker även om de inte misstänker dig för brott.
Svar nej, helt enkelt. Det måste finnas en brottsmisstanke.
Skälig brottsmisstanke, eller hur?
Fast nu så ska det ju snart komma ett förslag eventuellt att de får börja avlyssna dig. Utan att du misstänkt för brott. Men det är en eventuell framtid och kanske ingenting som blir.
Ja, det finns även på förslag att man ska införa visitationszoner. Det vill säga att i vissa områden så får polisen visitera utan anledning. Men som det ser ut nu så är det inte tillåtet. Och blir man utsatt för det här så är ju rekommendationen att man ska polisanmäla det hela. Det finns en särskild avdelning som hanterar just den här typen av frågor. Särskilda utredningar kallas de, där de utreder poliser helt enkelt.
Och det var ju ganska nyligen ett par JO-avgöranden där de hade JO-anmält detta. Där det var en kraftig kritik mot vissa poliser, eller att polisen visiterade vissa personer om och om igen nästan varje dag.
Och där kan jag säga så här att man kan naturligtvis JO-anmäla, men de kan, precis som du var inne på, det enda de gör, vilket kanske inte är så bara ända, men ändå. De riktar kritik. Alltså de skriver ett dokument där de säger ajabaja, inte bra jobbat att hålla på det här sättet. Fy på er.
Men bryr sig egentligen polisen om det då?
Inte nödvändigtvis, utan vissa är av uppfattningen att har man inte gått en hel karriär utan lite idiokratik så har man inte varit tillräckligt offensiv som polis. Men vad jag vill komma fram till är att om man polisanmäler det hela och särskilda utredningar leder till det, inleder en utredning, då kan det till och med vara så att poliserna åtalas för tjänstefel. Och där finns det ett exempel nyligen där en polis åtalades för tjänstefel för att ha visiterat en person utan tillräcklig grund för det enligt åklagaren.
Och även någon som dömdes för att ha ställt frågor utan att upplysa om rätten till advokat. Vilket, om man ska vara helt ärlig, var jättevanligt precis i början av den här nya, innan den här lagstiftningen kom, och fortfarande påstår jag är ganska vanligt. Men det gör ju att då kan få till och med poliserna rätta sig och börja tillämpa lagen som man ska göra.
Så poliser, om de misstänker dig för brott, så får de alltså inte ställa frågor till dig utan att du har blivit informerad om dina rättigheter i samband med förhör. Rättigheter som till exempel att du får anlita mig eller dig Martin som sin försvarare. Eller att man inte behöver uttala sig alls och inte medverka i utredningen, och att man dessutom har rätt till tolk om man behöver det.
Något som är självklart om man sett vilken amerikansk polisfilm som helst.
Precis, you have the right to remain silent. Men det har den rätten har inte varit så populär bland svenska poliser, i vart fall tidigare. Men nu är det som gäller, annars kan även de bli åtalade för tjänstefel. Här är någon som undrar vad den största skillnaden i arbetet mellan att vara biträdande jurist och att vara advokat är.
Ja, för att förklara bara grundskillnaden, så är ju för att vara advokat så måste man vara med i advokatsamfundet. Det innebär att du måste dels ha läst på juristlinjen och dels måste du ha jobbat en tid på advokatbyrå. Och jurist kan egentligen vem som helst kalla sig och jobba med vad som helst. Du kan, oavsett om du gått grundskolan eller inte, starta upp någon form av rådgivningsverksamhet och kalla dig jurist. Och det är ju en väldigt stor skillnad mellan det och att vara advokat. För är du advokat så bedriver du seriös antingen juridisk rådgivning, konsultation eller som vi gör, att vi är i rätten som offentliga försvarare. Och det måste man vara advokat för att överhuvudtaget kunna vara.
Och skulle man inte vara advokat och ändå utge sig för att vara advokat, då kan man straffas för det. Det är ett särskilt brott.
En skyddad titel helt enkelt. Och en sista fråga, Kristoffer. som vi har fått från en av våra lyssnare. Om ni har kunnat förändra en sak inom försvaryrket, vad hade det varit? Och då får du ett svar, så kan jag ett svar för Kristoffer.
Ja, men en sak som jag kan tycka är ett bekymmer, det är ju att även om man måste vara advokat för att jobba som offentlig försvarare, så kan man vara advokat inom väldigt många juristområden, om man säger så.
Alla, till och med.
Ja, så att du kan hålla på med att jobba mot företag, med företagstransaktioner, typ hjälpa ett företag och läsa igenom avtal och så vidare. Men det utgör inte något hinder för att du sen kan bli offentlig försvarare också. Vilket ju gör att personer som inte begär någon specifik advokat, man har ju möjlighet att säga jag vill ha den här advokaten som ska vara min försvarare. Om man inte gör det, utan som det heter godtar den rätten förordnar, då kan man få en liksom affärsjurist eller någon som håller på med vårdnadsmål eller någonting helt annat än liksom det som krävs för att man ska vara offentlig försvarare. Och det tycker jag är, jag tycker att man borde ställa upp ett krav på att man har ordentligt med erfarenhet, eller i vart fall jobba på en byrå som är inriktad på brottmål, för att man ska få ta offentliga försvararuppdrag.
Men borde inte, och det vet jag samfundet tycker också, men borde inte advokaten själv säga att men här är inte jag specialist, det här borde inte jag jobba med?
Jo, så är det naturligtvis. Men det finns inget regelsystem som säger att det inte måste vara så.
Och det ska man välja, så att vissa advokater som kanske inte borde jobba med brottmål tycker att ja, det skulle jag väl kunna fixa hur bra som helst. Och kanske inte själva inser att de inte är så bra som de tror att de är.
Nej, men jag har stött på affärsjurister som bara, men som håller på med fastighetsrätt, som bara, nej men jag skrev upp mig på en lista här och fick ett offentligt försvar. Det är lite spännande så här. Som inte har koll på liksom de mest grundläggande sakerna inom brottmålsjuridiken. Och det tycker jag är tråkigt.
Ja, framförallt med tanke på hur allvarligt vårt yrke faktiskt är, och framförallt försvararyrket, försvarrollen är. Och det tror jag många ser lite, tar lite flätt på, framförallt om du inte är specialiserad.
Så rådet till våra lyssnare är att om ni någon gång blir misstänkta för brott, eller för den delen blir utsatta för brott och behöver ett målsägandebiträde, ta reda på i förväg något namn på någon duktig advokat som ni begär när ni blir kallade till förhör. För annars kan det gå riktigt illa. Har du någonting som du vill förändra, Martin?
Ja, något som kanske har förändrats, som jag vill förändra tillbaka. Och det tycker jag kanske senaste åren, att det har blivit en mindre gemytlig stämning mellan de olika aktörerna i rättssalen, det vill säga mellan åklagare och mellan advokater. Att det kan nästan bli en fientlig stämning, att framförallt åklagare ser advokater som fiender. Och ibland tvärtom också, att åklagare eller advokater ser åklagarna som fiender. Och det kan jag tycka är lite tråkigt, och även en viss misstanke, att man tror det sämst om varandra. Och angriper varandra på ett sätt som inte är schysst eller roligt. Förr i tiden kan jag tycka att det var mer en gemytlig stämning. Det var alltid en bra dialog man hade. Det var rätt trevligt att gå till rätten. Och man kunde prata lite utanför och ändå ha en bra dialog både om målet och bara ändå känna att det här är en bra arbetsmiljö, en rolig arbetsmiljö. Jag tycker fortfarande att det är så i de flesta fall. Men jag tycker att mer och mer att det har blivit en sämre stämning. Och det tycker jag är lite synd.
Mm. Nej, men jag avslutade nyligen ett mordmål där jag upplevde att åklagare var extremt osaklig och kom med liksom olika typer av personangrepp mot försvaret. Men samtidigt så upplevde jag att jag tänkte inte falla in i det där, så att säga. Så att jag svarade inte med samma mynt. Och då märkte man, så att säga, att det respekterades från domstolshåll.
Mm.
På ett sätt som var rätt så tydligt. Så att jag tror inte man vinner på att bråka i rätten, men jag håller med om att den debatt som har varit i media liksom om advokater som inte sköter sig och så vidare, det har på något sätt tagit till intäkt från åklagarsidan att här kan vi bete oss och liksom kasta beskyllningar hur som helst.
Så att de blir i princip det som de kritiserade.
Exakt.
Och det tycker jag är precis det som har hänt. Mm. Att, och man ska inte säga att alla försvarar änglar eller att alla åklagare är onda, utan tvärtom. Det är en minoritet av advokaterna som är otrevliga och det är en minoritet av åklagarna som är otrevliga. Men det förekommer på ett sätt som jag tror inte det var på för 5-6 år sedan.
Mm.
Och det är lite tråkigt. Jag tror inte någon vinner på det alls.
Nej. Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Idag har ni lärt er en hel del och vi kommer ha nya frågor och svar avsnitt framöver. Nu tar vi som sagt ett säsongsuppehåll. Vi är tillbaka i mitten av januari. Välkomna då.
Så vi vill önska alla lyssnare en god jul och ett gott nytt år.
Podplay, en del av